Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.
Radio Play.
Då säger vi
hallå.
Hej och välkomna till Mord mot mord.
Då säger vi hallå.
Ännu en vecka.
Ännu en vecka.
Har passerat och här är vi igen.
Ska Sigrid också få hälsa eller? Mm. Kan hon säga någonting Mickan? Sigrid? Okej. Okay. Hon är inte skitbra på det här med att podda.
Nej, än.
Det skulle låta låtit konstant sen jag kom. Men nu slutar. She froze.
Och det är inte helt olikt vad jag kan göra. Ibland. Jag kan till exempel berätta.
Take it away, man.
När jag gick på teaterskola.
Åh, kommer den alltså, historien från din barndom?
Jag tyckte jag var jättebra och tyckte det var jättekul. Mm. Första gången jag gick när jag var typ 6-7. Kanske ännu min. Ja, men typ där.
Och sen mm. Vänta, var det innan eller efter kuken på ryggen?
Det här var innan.
Ja, innan. Okay. Ja.
Sen det här, sen så...
Jag har numera börjat dela in ditt liv så.
Det är before cries, before cock. Before cock. Det är BC.
BC!
Ja, det var kul.
Okay,
det här är AC. När jag började på teater igen. Så skulle vi sätta upp någon så här Agatha Christie-pjäs.
Spännande ju.
Och jag skulle spela någon, alltså inte ens en huvudroll. Det gjorde jag när jag var liten. Nu var det liksom bara någon så här. Jag skulle vara med kanske 10 minuter.
Ja.
Och vi hade övat alltså en hel termin på framträdandet. Jag kommer inte ihåg en enda av mina replik. Alltså inte en enda. Nu, hej välkommen.
Hej och välkommen in i matchen, Sigrid.
Så,
men gud, så vänta, så vad hände då?
Jag bara stirrade detektiven i ögonen tills han förstod att
moving on.
Moving on. Så, att,
så kan det gå. Och det var hennes sånt här moment.
Ja. Precis, så efter det slutade jag på teater. Fortfarande inte börjat.
Och hon har inte poddat sedan dess.
Nej.
Kul att du tycker att du fortfarande inte har börjat. Any day now, any day.
Okej, okay, vi får komma upp alldeles strax.
Mm. Hur mår du?
Så bra.
Du berättade för mig att du har försökt skapa rutiner idag.
Det går inte för mig.
Men jag tror inte att det är...
Jag tänker hon får bli lite större
man
först.
Får också typ, jag tänker typ att man kan ju sikta på saker. Men det här, man... Hallå?
Nej, alltså jag ska börja bli lite mer ödmjuk för att livet inte kommer vara som det var förr.
Jo, men inte bara det. Men det här är ju någonting du behöver träna på i allmänhet, som är bara så här, du får också träna på att vara lite snäll mot dig själv.
Ja, absolut. Du har helt rätt i det, Karin. Det.
Ja, det.
Min pappa sa också typ att han bara, ja, nej, men om du håller på så där och är helt liksom preussisk, då kommer det prägla hennes personlighet.
Om du är vad?
Preussisk.
Vad är det för uttryck?
Att man är väldigt strikt.
Jag älskar din pappa och hur han pratar.
Pappa bara, då kanske du kommer få en helt rigid barn. För att hon kommer att bli präglad av att jag typ väcker henne när på utsatt tidpunkt. Typ hon får bara äta på den här klockslagen.
Du håller på att bygga dem med von Trapp-ungarna liksom.
Ja.
Minus the singing.
Vem vet? Jag har ju inte dött än och Oscar har inte tagit in en för detta nunna som barnflicka.
Jag.
Du. The hills are alive.
Otrolig. Ändå. Fast den bästa är den här. I am 16 going on 17. I know that I'm naive. Kolla, funkar skitbra. Om Sigrid börjar gråta, då vet du vad som händer.
Verkligen. Hon är Liesel. Minus det hela dejtandet av en nazi soldier.
Just det, gud vad jag...
Rolf. Han heter Rolf. Som min pappa heter. Men där slutar likheterna. Hur mår du? Du har ju börjat jobba igen. Hade du det sist vi sågs?
Jag tror det. Jo, men det här är väl vecka två. Ja, men det är bra. Mm. Vi har firat Marcus hela helgen. Han har fyllt 30.
Så kul ju.
Jag känner mig som en så duktig fru. Mm. Jag är ju väldigt förtjust i att fira födelsedagar.
Mm, men det är ju väldigt härligt med dig att du är det.
Jag gillar ju att fira saker i allmänhet.
Vem gör inte det?
Typ alla gör inte det. Marcus gillar inte det.
Det är,
fast vet du vad, han är också en sån som är så bara, jag är inte så intresserad av att fira min födelsedag. Vet du hur glad han har varit hela snälligen?
Alltså, vet du, jag garvade så jävla mycket åt vad han skrev till mig när jag bara, vi borde fira våra födelsedagar snart. För att han är, och så skrev jag, oss
du Leon. Du har ju nyss fyllt år.
Precis. Inte lika nyss som Marcus. Nej. Men så skrev jag, vi borde fira oss Leon snart. Och då skrev han, det är verkligen typiskt vårt stjärntecken att skriva en sån sak.
Är det det?
Ja. Och det är verkligen, så kände jag verkligen så här, ah, gud vad rätt han hade.
Men jag och Oskar längtar efter att fira dig.
Ja, bra.
Det är det som är så himla himla.
Uppenbarligen inte Marcus, så att, men han, vi kan fira mig mest och sen lite honom också. Eftersom han har blivit så firad i helgen, menar jag.
Ja. Ja, men nu är det som att han har fått smak på det.
Okej, så nu vill han.
Så typ igår när jag var typ superbakis, vi hade haft fest hemma och jag bara, jag ska gå och handla snart. För jag tänker ändå, jag kan ändå ta hand om en helg. Mm. Och du vet, han bara, jag är jättehungrig. Mm. Och så sa jag så här, men jag kommer gå snart. Han bara, jag tror att det fortfarande var min födelsedag.
Gud, han har blivit jag.
men det har varit svinmysigt.
Ja, men jag vet. Det har sett så himla härligt ut också. Nej, men jag har förstått det.
Det har varit kanon.
Men när du sa att du hade haft fest så kändes det så här sorgset som att ni hade haft så här 40 personer hemma och jag inte var bjuden. Men det var en lite mindre fest.
Ja, det var det verkligen. Mm. Sigrid var ju där i och för sig. Men...
Fan, jag tänkte att hon hade smittit ut.
Det var faktiskt din pappa som kom hem till henne.
När hon blev så aspackad så fick pappa komma. Det har han gjort många gånger med sina andra barn.
Nej, jag menar att de var på festen tillsammans.
Aha. Va? Det är för att jag är så preussisk. Ingen vill ha mig på fest.
Det är så tråkigt att du, alltså, det är så tråkigt att du har blivit så preussisk.
Ja, jag vet. Jag ska helt... Eller blivit. Jag tror vi kan faktiskt säga att...
Vi kan vara ärliga.
Jag har varit i allt.
Det har funnits en viss preussisk ådra redan tidigare. Mm. Men den har...
Den har mest Oskar fått smaka på innan.
Nej. Nej, det har han ju inte. Eller vänta, om han gillar det så kanske han har det.
Nej. Sluta, stopp. Sluta nu.
Ska vi
bara börja?
Jag blir så stressad av hela det här.
I know that I'm naive.
Kolla. Har vi idoljury här nere? She's intrigued.
Verkligen. Jag skulle vilja höra en annan sång.
Det är det hon säger. Men vi kan tyvärr bara den.
Okej. Dagens fall har jag valt bara helt och hållet utifrån namn. Alltså på namn
vad det kallas.
Namn på en person som är...
Så det är ett namn du tyckte om?
Ja, och helt plötsligt kände jag, varför har vi redan skickat in papperna till Skatteverket på Sigrids namn? Inte riktigt, men jag tyckte det var ett litet...
Hon är också sur för att hon inte fick heta det här coola namnet.
Okej, så är det. Men vi befinner oss i alla fall i dagens fall i Newport Beach i Orange County, alltså the OC i Kalifornien. Det är den 15 mars 1947 och den 17 år gamla Beulah Overell. Alltså det här är namnet jag gillar.
Beulah Overell. Är hon vårt offer eller är hon vårt...
Det vet vi inte. Okay.
Jag gillar det.
Ja, jag kallade henne genom hela mitt manus för Belula.
Ja, för det känns mer som ett...
Ja, men hon heter Beulah.
Som Beulah.
B-E-U-L-A-H. Beulah.
Beulah. Mm, japp.
Är med sina föräldrar. Den 62 år gamla Walter Overell och den 57 år gamla mamman som också heter Beulah.
Men har man hittat ett sånt namn så vill man ju hålla fast.
Varför ska man byta?
Verkligen.
De är på familjens superfina yacht som heter The Mary E. Och som är en sån super, du vet, en sån fin gammal träbåt.
Ah.
Jag älskar det. Ja, det fanns väl kanske inte såna där plastjottar som var below deck.
Nej, när de hade inte börjat sända below deck än riktigt.
Men om de hade...
så hade de varit Mary på The Mary E.
Ja. Mm. De ligger nere i hamnen i Newport Beach. Och med på båten är också Beulahs 20 år. Jag kanske bara kommer kalla henne för Beulah, för det klingar bättre.
Det är ett beslut som du bara kan avgöra själv, beroende på vilken roll hon kommer ha i den här historien.
Okej, hon har en ganska stor roll. Jag kanske ska kalla henne för hennes riktiga namn.
Jag tänker, det kan vara bra.
Med ombord är också hennes 20 år gamla fästman George Bud Gollum.
Gollum.
Mm. Han är för detta militär och soon to be läkarstudent. När klockan närmar sig 11 på kvällen den 15 mars så bestämmer sig Beulah den yngre, alltså dottern, och Bud för att de skulle ta sig in till land för att äta typ ett midnight snack.
Okay.
De ska typ åka in och köpa hamburgare.
Och vänta, vad sa vi? Hur gammal är hon?
17.
17 och han är
20.
Okej, jag tror... I mitt huvud så trodde jag att du sa att han var 20 år äldre än henne.
Nej.
Och sen så blev jag startat mig själv, men han är bara 20 år gammal. Okay.
Så de sätter sig typ en sån liten jolle, åker in till hamnen och äter hamburgare.
Mm.
Och bara en kort stund efter så hörs ett megadån i hela hamnen. En pensionerad brandman vid namn F.E. Moore, som låg med sin båt bara en bit bort från The Mary E, vittnade om att smällen väckte honom, och den hade varit så kraftig så att han hade trillat ur sin säng, för att den var liksom så, han blev så
oj,
skrajt. Så förlåt, sin koj. Jag har faktiskt skrivit det korrekta ordet i mitt manus.
Vilken tur, alltså a lot of boat people var jävligt sura precis. Jag tror du menar koj.
Verkligen. Men annars tänker jag att det är på att han också har en sån below deck yacht där det är en riktig
säng.
Ja. Det kanske han hade i och för sig.
Det vet vi inte.
Megadånet kom då från inget mindre än just Overalls yacht, The Mary E.
Okej, så de har lämnat och nu är det bara en stor jävla smäll.
Precis. Mm. För kort efter att Beulah och Bud har lämnat jotten så sprängs den i luften.
Oj, jävlar.
Mm. Den första som beger sig till The Mary E för att se liksom exakt hur illa det är eller vad som har hänt, eller du vet, se om de kan hjälpa till typ, är just den här F.E. Moore då.
Mm.
Han tar sin jolle och beger sig på att grannbåten, han ligger jättenära. Och båten är då mer eller mindre helt förstörd typ. Eller det...
Har du sett bilder?
Nej, inte från sprängen faktiskt.
För jag är, alltså det är, man har väldigt svårt att föreställa sig hur det är, alltså vilken, vad är det för scen vi har framför oss?
Jag har faktiskt inte sett bilder på, jag har sett bilder på båten, men inte på hur den såg ut när den var sprängd.
Nej.
Men så han är väl egentligen där mest för han typ så här inser ganska snabbt på så här okej, båten är inte, går inte att liksom, den är ju sprängd. Men finns det några överlevare? Och efter ett kort tag så får han hjälp av andra som också vill hjälpa till att leta eller hjälpa till. Och även Beulah och Bud kommer då ut med en jolle. Och hon är helt förtvivlad och typ så här ropar på mamma och pappa och du vet så här. Och The Mary E, eller det som finns kvar av det, boxeras efter ett tag in till mycket grundare vatten av kust, alltså The Coastal Guard. Och det var först då när... Man, båten kommit närmare land eller kommit till hamnen typ, så man upptäcker att då de här två kropparna finns ombord.
Okej, så kropparna är kvar liksom. Det är inte sån stark sprängning att det liksom är...
Nej. Precis. Precis, de är kvar. Och hon, Beulah då, dottern, är helt förkrossad och det är liksom först man bara, det här är en sån sjuk olycka och det är sån otrolig tur att ni inte var ombord och du vet. Så. Och typ de var bara så här, tänk vilken tur att ni åkte in för att köpa hamburgare typ.
Och man bara, jag känner mig verkligen lyckosam just nu när mina båda föräldrar har sprängts på en båt.
Exakt. Bara en dag efter den tragiska olyckan så skulle det visa sig att det var ju då ingen olycka.
Såklart.
För alla har ju bara utgått från att det var en olycka och typ att det var bensinen ombord som hade så här läckt eller du vet.
Mm.
Men när de då går igenom båten så inser polisen att det liksom inte var your standard båtolycka utan att explosionen hade orsakats av dynamit. För ombord så upptäcktes såna här korvar du vet med dynamit.
Gubbar.
Heter det?
Dynamitgubbar, tänker jag att det heter. Alltså sådana verkligen så stoppa i munnen på en serie figurs grejer.
Exakt sådana.
Yep. Dynamit-Harry.
Dynamit-Harry har varit ombord.
Ja.
De här dynamitgubbarna då, eller korvarna som jag kallar dem, de har kopplats till en veckaklocka. Och det är när veckaklockan har ringt som bomben har. Alltså det är en klassisk
bomb
liksom. Men alla de här dynamitgubbarna har inte sprängts. Så att antagligen så har det varit typ att en liten bomb ska trigga den större bomben.
Men det har inte hänt.
Det har inte hänt. Och det hade alla sprängts som de skulle, liksom som förmodligen var tänkt, så hade det då bara varit flis kvar av båten. Och då hade liksom inte funnits något bevis. Och då hade man väl bara utgått ifrån att
det var en olycka.
Det var en olycka. Ja. Så polisen är liksom lite sådär, okej, det här känns ju helt klart fishy. Så att polisen plockar genast in Beula och Bud för förhör.
Yep.
Så samtidigt som man då har plockat in Beula och Bud på förhör, så fortsätter man undersökningarna av båten och av kropparna som man har hittat ombord. Och det man ser då när man, alltså rättsläkaren ser att Walter har blivit spetsad av en planka.
Nej, men jag...
Kanske under explosionen, kanske innan.
Ja.
Men Beula, alltså mamman, har dött av flera slag mot sitt huvud. Och det är alltså inte själva explosionen som har dödat dem, inser man. För att slagen mot Beulas huvud är matchar exakt en hammare.
Åh nej, det är mitt värsta sorts våld alltså. Mm. Fan.
Ja. Jag vet. Och rättsläkaren kan också säga att kropparna, alltså Walter och Beula, har dött åtminstone en timme innan explosionen har skett.
Men jag förstår inte hur man kan...
Jag vet inte heller om man kan göra det så...
Nej, men jag förstår inte heller hur man kan... Okej, förlåt. Fortsätt.
Jag tyckte det kändes som att... jag visste inte att man kunde göra så exakt tidsbestämmelse.
Nej.
Men det kanske är flera timmar innan då. Men åtminstone en timme.
Ja. Ah, mm. Yep.
Det är inte jag som har hittat på det här, i alla fall. De pratar också med några mekaniker som har varit ombord The Mary E samma dag och jobbat med någonting. Och de säger då så här, det var inte något fel på båtens motor. Alltså du vet, såhär,
så det borde inte finnas några tekniska anledningar vad de kunde se.
Exakt. Och de har heller då inte sett någon dynamit på plats.
Nej, det hade man ju
Det hade man ju reagerat på, tänker jag, om det hade suttit dynamit på typ motorn.
Ja.
Men så man liksom fortsätter då att vara så här, okej, det här är verkligen ingen olycka, det här är mord då. Ja. Allting pekar på det. Och de har ju redan då plockat in Beula och Bud till polisstationen, och de bara looking guiltier by the minute. Så att då bara så här, okej, men varför skulle då de döda hennes föräldrar? Vad har de då för motiv?
Ja.
Så att Walter Overell, alltså Beulas pappa har varit så här en duktig affärsman. Så att han har arbetat upp sig så att han har en förmögenhet på $600,000, vilket i dagens pengar motsvarar $6.9 million.
Han är rik.
Så han är tät liksom. Ja. Och han har först jobbat då typ på familjens företag, som jag inte vet exakt vad de gör, men sen har han typ investerat massa i, så här, i fastigheter och jobbat inom real estate. Och där vet man ju att där finns det money att hämta.
Ja.
Tydligen redan på 40-talet.
Yep. I Orange County.
Exakt. Yep. Så bara arvet i sig var ju ett ganska saftigt motiv, tycker de då. Och det visar sig också att Beulas älskade fästman Bud, de hade bestämt sig att de skulle gifta sig samma år.
Okay.
April samma år, alltså bara typ någon månad efter. Men det här gillade inte Beulas föräldrar. De var helt emot bröllopet och de hade hotat med att göra henne arvslös och säga upp bekantskapen med henne om de faktiskt gifte sig. Vilket jag tänker är typ det konstigaste en förälder kan göra. För att jag tänker att om det är någonting som gör att ett barn drar sig ännu mer undan, så är det typ en sån grej.
Ja, men plus att det är så här, man bara, om du inte gillar den personen som hon ska gifta sig med, det kan typ finnas en poäng i att vara närvarande i hennes liv så att du kan hjälpa henne om han nu är ett as.
Liksom. Exakt, ja men verkligen. Istället bara, verkligen.
I disown you.
Det är
speciellt. Det är väldigt speciellt. Verkligen speciellt.
Mm. Och när polisen då genomsöker Buds bil så hittar de också saker som de kan koppla till brottsplatsen. För i bilen finns sådan tejp och annat material som har använts för att fästa upp bomberna eller dynamiten på båten.
Och där sitter också inte bara dynamit Harry, utan han har även med sig Doris. Nej.
De låg i...
De hade sex i bagaget. On brand är paret ändå.
100%. Och i bilen hittas blodiga kläder. När de fortsätter utredningen så hittar de också ett kvitto i Buds kameraväska. Och det är från typ en järnhandel eller något sånt.
Där har man köpt en hammare.
Så de åker till butiken, alltså de being the police, yep. Åker till butiken för att prata med dem och typ så här visa det här kvittot och bara, vad är det de har köpt för någonting? Och då visade det sig att bara någon dag innan explosionen så har ett ungt par varit och inhandlat 50 korvar dynamit.
Wow! Mm.
Ja.
Det var...
Och Bula och Bud säger då så här: ja, visst har vi varit och köpt dynamit, men det var för att pappa Walter hade bett oss att göra det. Men vad Walter skulle göra med dynamiten, det kan varken Bula eller Bud svara på.
Nej.
Så att de sitter häktade. Polisen är bara så här: de här har dödat hennes föräldrar. Och under tiden de sitter i häktet så skickar de brev till varandra, Bula och Bud. Och där de liksom bedyrar sin kärlek till varandra. De skriver steaming hot love letters.
Nej.
Och polisen är då bara så här: okej, okay, det här, jag har
ett utkast, jag har ett utdrag.
Polisen blir då bara så här, det stärker dem i bara så här: okej, okay, om föräldrarna inte ville att de ska gifta sig, så de förstår att de vill gifta sig. Så George skriver till exempel så här, Bud alltså: I'll kidnap you and carry you off somewhere so that no one will ever be able to find us, and there I'll make passionate and violent love to you. If you ever marry another person, I will kill him.
Oj.
Ja, var på Bula.
Det är verkligen sådana saker som man avskriver som romantik när det egentligen är helt jävla stört beteende. Också passionate and violent.
Äckligt. Och Bula svarar då: oh my darling, oh my pops, popsy, darling.
Pops? Vad fan?
Popsy, darling, my beautiful, handsome, intelligent pops. I adore you always, eternally.
Hon sa ingenting om det.
Ingenting about the passionate, violent lovemaking. Men jag bara antar att hon vill det också.
Ja.
Okej. Så att polisen går också igenom Overalls hem, alltså familjen Overalls hem, och där hittar de Bulas dagbok, och där skriver hon också alltså vad hon fantiserar typ om att göra med Bud, och typ så här längtan efter att få vara tillsammans med honom. Så att polisen är bara så här: okej. Okay, the fuck.
Ung kärlek alltså. Fy fan vad stelt.
Verkligen. Så den 26 maj då 1947, typ 2 månader efter explosionen, så inleds rättegången mot Bud och Bula. Och när åklagaren höll sitt öppningstal så öppnade han med det här starka: we had lust, we had greed, we had frustration. Ladies and gentlemen, these are the raw materials out of which murders are made.
And these are the days of our lives.
Alltså så starkt, eller hur? Alltså, det känns som att alla var som i en film.
Alla var så dramatiska.
På 1940-talet.
Otroligt.
Och bilderna från liksom, rättegången och från dem och så här, de ser ut som att från en film.
Vem är det som kommer nu?
Jag
blir så stressad. Anna fick precis ett paket som var längre än henne själv. Vad är det för något?
Det är en sänggavel.
Ah, okej,
jag
förstår.
Jag hade glömt bort att det skulle komma. Vad bra. Ah, askan när det funkar, så smidigt. Okej, men så det sa han.
Ja.
Så starkt ju. Och det finns ju då så inga konkreta bevis. Alltså de här blodiga kläderna, jag vet inte vems blod det är. Nej. Och du vet det här kvittot. Det, och,
det är liksom starka indicier.
Otroligt starka indicier, måste
men
man säga.
Det är fortfarande, men det är fortfarande not cold hard.
Precis. Så, men åtalet, liksom, åklagarna känner sig säkra på att så här, det här kommer gå vägen med de här starka indicierna.
Yeah.
Medan försvaret då trycker jättehårt på det så här. Det finns inga bevis. Och tydligen så hade då så här, dåtidens CSI gjort ett halvdant jobb med brottsplatsen och det de hade hittat där. Och istället så drev försvaret då en teori där Walter hade begått murder-suicide på sin fru.
Just, fast han kan ju inte, ursäkta mig, men...
Ja, det är ju om plankan har kommit post-mortem, ja, då. Ja,
just det, exakt. För att jag menar, annars så känns det inte som...
Det känns svårt.
Mm, verkligen.
Och att han typ hade gjort det på grund av att han hade begått dåliga affärer och att han var orolig, bla bla, för att de skulle hamna på ekonomiskt obestånd, eller jag vet inte. Så att...
Ekonomiskt obestånd. Vilken term.
Det kanske är för att jag har läst den här boken.
Vad heter den?
Eget aktiebolag.
Vilken jävla bladvändare.
Så inte faktiskt.
Hamna på ekonomiskt obestånd.
Mm. Det är vuxet språk för att man är
fucking punk.
Broke. Alltså.
Ja, verkligen. Okay.
Så att rättegången är sjukt uppmärksammad. Ah. Just för att den har alla de här komponenterna som
de listade. Och den här fina båten.
Precis.
Tror verkligen
och typ att hon är så societet och de typ skriver jättemycket om hennes utseende kontra hans utseende. Du vet, så störigt som pressen är. Och så,
ja, och det är så här ung kvinna som typ mördat sina föräldrar för kärlek.
Ja, och jag tycker hon, alltså, och pressen då säger typ hela tiden att hon inte är lika snygg som Bud, men jag tycker hon ser jättesöt ut, tycker jag. Men
det spelar ingen roll.
Det spelar ingen roll.
Nej.
Vad jag tycker.
Nej. Eller pressen i just det läget.
Absolut inte. Men du vet, det är så typiskt, apropå det du säger, så här, den här unga kvinnan som har mördat sina föräldrar, och då att de tycker att så här, hon har säkert gjort det för att hon
ser ut typ, så här.
Ser ut så här, exakt. Vidrigt. Så rättegången blir då jätteuppmärksammad och den pågår i 133 dagar.
Oj.
Och de bara fortsätter att deny, deny, deny. Som jag skulle ge som råd om jag var någons försvarsadvokat. Deny, deny, deny.
Yeah.
Juryn har efter de här 133 dagarna 2 dagars överläggning. Oj. Där de pratar om domen.
Mm.
Och tydligen, enligt någon som har suttit i juryn, så är det väldigt mycket så här, livliga diskussioner.
Folk har svårt att komma överens.
De kommer inte överens. Men efter 2 dagar så landar de i en dom.
Okay.
Och innan domen ska läsas upp så är domaren typ så här, oavsett vad typ det här blir för utkomst, så vill jag att alla i i rättssalen keep calm.
Ah, det är så jävla uppstissad stämning liksom. Jag fattar.
Så när de läser upp domen så är det så här: Bud och Bula är kanske mycket, men de är inga mördare enligt juryn.
De säger att de är oskyldiga.
Ja. Så både Bud och Berula frias för mordet på hennes föräldrar. De bara säger, det här är bara 2 love drunk teens. De har ingenting med mordet att göra. De är innocent.
Okej.
Okay. Och ja, de behöver väl inte förklara hur bra, alltså, någonting. De tycker i alla fall att de är oskyldiga.
Ja.
Så att de släpps och frias och från allting. När de kommer ut från häktet, eller liksom från häktet, så har däremot deras kärlek dött.
Förlåt, men fy fan vad onödigt.
Mm.
Om man nu ska hålla på och skriva kåta brev till varandra, tvinga dig att läsa upp det i en podcast superlångt senare, göra mig obekväm.
Jag får
fortsätta make passionate violent love. Alltså.
Absolut, de har förmodligen aldrig ens gjort det med varandra.
Nej, det har nog inte.
Jag tänker att man, det hade de inte. Tror du?
Ja, det har
kanske
de,
det
så, de och,
han kanske tände hennes sexual spark. Förlåt Karin, förlåt. Okej, men... så de gifter sig aldrig. Utan de gör slut när de har kommit ut.
Okej.
Okay. Och hon, jag vet inte vem som det är, men tydligen så har pressen båda frågat dem så här: hur gör ni nu? Typ. Och då hon bara så här: never ever. Och han är typ mer så här: vi får se vad som händer.
Okej.
Okay. Men de gör slut i alla fall. Och när hon då har kommit ut och blivit
friad. Nu är hon liksom 18 typ.
Ja.
Jätteung.
Jätteung. Och har då varit åtalad för mord, blivit friad och nu ska hon då göra anspråk på sitt arv.
Just det.
Och när hon gör det så visar det sig att det är inte några 600 000 dollar. Utan det är betydligt mycket mindre. Jag vet inte exakt hur mycket det var. Men det är liksom, det kanske fortfarande var mycket pengar. Men det är inte det är några inte 7 miljoner dollar. Som är, alltså, så att hon blir nog lite... Om det nu var så att hon ville gifta sig med Bud och ha as mycket deg så har hon...
Så hade det inte varit vad som hände.
Nej.
Nej.
Så att, de gifte sig aldrig. Utan hon gifte sig med en annan man. Sen skiljer hon sig och sen gifter hon om sig.
Mm.
Hon verkar typ ha haft ett väldigt så här, olyckligt liv. För ja. Hon blir alkoholist och hon flyttar till Las Vegas och liksom blir...
Det känns aldrig som ett bra move.
Nej, verkligen. Och ja, blir då alkoholist som det heter.
Ja.
Och när hon är 36 år gammal 1965 så hittas hon död i sin säng hemma i Las Vegas.
Oj,
och bredvid henne då så hittar man så här tomma spritflaskor och även ett laddat gevär, men det är inte avfyrat. Så att hon har nog planerat att skjuta sig själv, men har typ dött. Alltså dödsorsaken är alltså fullt långt gången alkoholist. Hennes kropp har typ alkoholism. Hennes kropp har typ lagt av. Och jag vet inte om hon har piller inblandat. Det framgår inte.
Nej.
Men hon har i alla fall dött och det här geväret ligger bredvid henne. Mm. Men det stod, alltså jag fattar inte riktigt, men jag uppenbarligen inte asbra på engelska. Men jag vet inte om det stod att det var två tomma vodkaflaskor. Det låter i så fall helt stört. Men det kanske var att hon sänkte 2,70 så här och dog av alkoholförgiftning. Typ.
Oh.
Riktigt sorgligt faktiskt. Och,
så ung man ju.
Så ung. Och tänkte, jag tänker då så här, hon var 18 när det här hände. Det här är 18 år senare. Hon har under den tiden hunnit vara gift två gånger och bli alkoholist. På så, alltså, ja, det är så jävla sorgligt. Men ja. Och Bud skulle ju då ha börjat läkarlinjen.
Just det.
Men han typ gör aldrig det. Och han säger själv då att han hade svårt att komma in på så olika utbildningar för att typ han blev så känd genom den här rättegången. Så han började jobba på typ en så här kringresande karneval.
Vad och visade upp?
Nej, där träffade han.
Som ett...
Nej men alltså på en cirkus typ.
Ja, men jag tänkte mena som en act. Alltså att han var så här, here's Bud.
Okej. Nej, jag tror mer typ så här, Bud, build this tent.
Han var liksom en, jag fattar.
Och där träffade han en tjej som han giftes med. Och den här tjejen jobbar med att köra motorcykel på lina. Typ.
Oj, fan vad coolt.
Det är så jävla
coolt. Det coolaste jag någonsin har hört.
Det är så coolt. Och han verkar typ ändå liksom så här utvecklas till att få ett ganska vanligt liv. Han sitter i fängelse två gånger. En gång för typ bilstöld. Mm. Eller han sitter i en bil som är stulen. Men man kan inte bevisa att det är han som har stulit den.
Efter.
Och senare... När han är gubbe så fick han också sitta i fängelse för att han odlade marijuana på sin mark.
Förstår.
Och det tänker inte jag var så länge kanske.
Nej, eller det beror nog helt på vilken,
ja, vilken han var vit ändå. Ja, jo, ja, precis. Tack. Han är det.
Ja.
Men, så han behövde nog
okay.
inte. Jag vet inte om han lever längre eller när han dog. Jag läste typ att han hade uttalat sig i någon tidning 1988. Och då levde han fortfarande. Men han lär ju vara född typ 1927 eller något sånt där.
Så han kan vara.
Så han kan leva, men han är ganska gammal i så fall.
Men...
Så det var det. Var
så,
det.
Så ingen döms?
Nej.
Och ja, alltså det är inte liksom att man fortsätter utredningen ut, eller du vet.
Nej.
Så.
Nej. Som jag förstår det så...
Jävlar. Vad deppigt åt så många olika håll.
Ja.
Alltså antingen...
The explosion of the Mary E, som jag kallar det, fallet.
Heter det också så, eller?
Nej, antagligen.
Ja.
och,
det var ju extremt intressant och jätte... Det är något med en lust... Vad heter det? Lustjakt.
Jakt, ja. Jag har läst alla artiklar på Murderpedia. Och sen så var jag inne i något sånt gammalt tidningsarkiv
ja.
På California... någonting. Ja. Vi länkar i gruppen. Ja. Och sen såg jag en jättekort liten dokumentär på YouTube. Den är typ 10 minuter som heter True Crime Story Newport Yacht Murders. Newport Beach Yacht Murders.
Så det är det kallas?
Det är det kallas. Ja.
Tack snälla!
Tack själv!
Wow!
Wow!
Okej.
Jag bara, är det sand som ligger här? Men det var ditt guld, jättefina guldhalsband.
Jag råkade ta av det från mig. Jag vet inte hur det gick till.
Nej. Det var jag som var Houdini.
Verkligen. Här är det föll. Så nu ligger det där. Okej. Den 11 januari 1915 föddes en liten flicka. Jag vet inte, jag antar att hon var liten. Hon föddes ju i en stad mitt i Frankrike. Alltså verkligen. När jag googlar, jag har valt ett fransfall och som vanligt så kan jag inte uttala franska.
Det är kul att du alltid dras dit.
Jag vet, men it's something about the French.
Jag håller faktiskt verkligen med dig, alltså fast i allmänhet.
Jag tycker att de är lite läskiga, jag tror att det är därför. men det är liksom mitt liksom i landet. Den flickan får namnet Violette Nocier. N-O-Z-I-E-R-E. Nocier. Jag kommer kalla henne Violette Nocier.
Helt rätt.
And nobody tells me otherwise. Hennes familj heter Jean-Baptiste, som är verkligen namn jag tycker om. Och Germain. Alltså
Germain,
som vilket jag tänker typ är i mitt huvud, så jag bara Tyskland, men jag vet inte. Och hon blir då det här parets enda barn och hon föds då under första världskriget och det gör ju då att Jean-Baptiste, som han är typ lokförare. Om jag förstått det rätt. Han är ju liksom väldigt mycket vid fronten typ och transporterar så här material och soldater på järnvägen. Så då är han ju borta liksom stora, eller under hennes första år väldigt mycket. Och efter kriget så bestämmer de sig, just det, och det är när kriget börjar som de flyttar till den här lilla staden. För innan dess så har de bott i Paris. Så det är därför hon är född där. Men efter kriget så bestämmer de sig då för att flytta tillbaka till Paris. Och de tar då med sig sin lilla dotter och de flyttar alla tre in i en lägenhet i 12:e arrondissementet och i en tvåa på nummer 9, Rue de Madagascar. Och det är då där Violette kommer växa upp. Hon är ett väldigt smart barn. Hennes föräldrar, de har inte mycket pengar. Han är ju lokförare då. Och hon är hemma liksom. Men det verkar vara, de är inte utfattiga på något sätt. Men det verkar vara ett ganska vanligt arbetarklassliv. Men de jobbar väldigt hårt. För att typ skicka henne till så här riktigt fina flickskolor. I latinkvarteren låg tydligen alla all the fancy schools. Okay. Och hon får också plugga, alltså typ upp i tonåren liksom, typ som att hon läser som en high school utbildning, så att hon har ändå ganska mycket utbildning, eller mer än vad många andra har liksom. Men så det gör ju att när hon är i de här skolorna så stöter hon då på folk som kommer från mycket mycket högre samhällsklasser. Och det sätter liksom sina spår i henne, att hon får umgås
med. Det där är intressant tycker jag. Jag undrar vad det gör med någon, alltså att bara umgås med folk från en annan samhällsklass, alltså då, framförallt dåtiden, ja. Där det kanske verkligen var så stora skillnader också.
Och det är också ganska nytt. Alltså det är ganska nytt att det är typ att folk, innan tänker jag typ att det var väldigt mycket så här, man föddes med pengar, man dog med pengar, ja. Eller så föddes man utan pengar och då, alltså typ att det var extremt ovanligt med klassresor. Nu tänker jag att klassbegreppet är fortfarande supersatt, men det finns ändå större rörelse mellan klasser.
Men precis, jag menar förr när det liksom verkligen var så här otroligt
Det beskrivs verkligen som att det var så typ att det är en annan värld liksom. Och hon blir liksom, de får ganska tidigt liksom problem med henne. Redan som så typ 12-13-åring så blir hon typ ganska svår att kontrollera liksom. Hon blir ganska utåtagerande och hennes betyg blir då sämre och hon beter sig också typ ganska dåligt i skolan liksom. Och det är ganska intressant för att vad är det då typ så här? Då är det typ 30-tal nästan. Det är ju typ under den här tiden som också en en ny liksom kvinnoroll, en mer frigjord kvinna växer också fram. Det händer så himla mycket typ i
typ byxor
typ att jobba. Mm. För att, vilket ju också så här påverkas supermycket av typ världskrigen, alla män är borta och kvinnor börjar jobba, inser att de typ kan göra det. Mm. Vilket ju förstås blir ännu mer tydligt med typ andra världskriget, men att det liksom händer så sjukt mycket med kvinnorollen under den här tiden typ.
Tänk ändå genomleva två världskrig. Hon gjorde väl knappt, eller liksom hon kanske inte var medveten om det första, men skitsamma, fortsätt.
Så att det är liksom den här tiden när, som sagt, kvinnor börjar typ jobba, de börjar typ tjäna egna pengar, de kanske typ börjar ha relationer som inte är strictly for marriage. Klart att det fanns innan, men det börjar bli liksom mer och mer vanligt. Mm. Och Violette börjar då dejta som typ 15-16-åring och börjar liksom träffa lite olika killar. Jag tolkar det lite grann som att hon typ börjar använda sex för att typ ta sig in i de här finrummen och i de här familjerna som hon gärna vill vara i. Liksom. Jag tror att, alltså, att det är jättemycket att hon är liksom frigjord och typ har kul typ och ute så här. Det beskrivs som att hon är ute och festar och du vet, är liksom på, så här, på barerna och kaféerna i Montmartre typ, och till, här, till gryningen. Liksom. Men hon vill också typ leva ett liv som hon egentligen inte har råd med. Mm. Liksom.
Vem vill inte det?
Sant.
Aldrig hört någonting som kändes så träffande.
Verkligen. Nej, men hon har liksom då lärt känna så här väldigt så här coola människor från då liksom högre samhällsklasser i sina skolår, i de här kvarteren, och börjar liksom dejta ganska mycket i den typen av, av sammanhang helt enkelt. Och det beskrivs som att hon senare också typ börjar ägna sig åt sexarbete.
Okay.
Och med äldre män. Det är också väldigt speciellt för att den karriären beskrivs som inte särskilt lyckad. Vilket jag inte, alltså jag har ingen aning om vad det betyder.
Vad betyder det?
Jag vet inte. Men jag får känslan av att hon kanske var lite, du vet, så vad vi idag skulle kalla det, så sugar baby. Liksom. Men jag vet inte, men det står verkligen, att, den, att hon inte var framgångsrik som sexarbetare. Hon börjar också typ stjäla pengar för att typ ha råd med liksom den här livsstilen som hon vill ha då. Hon stjäl av sina föräldrar, men hon stjäl också typ av så här butiker och sådär. Och så börjar hon typ hitta på lögner till folk hon dejtar och även andra människor i sitt umgänge om typ hennes familj och var hon kommer ifrån och vad de är, typ hennes pappa är ju som sagt lokförare, men i hennes berättelse så är han typ chef för någon liksom järnvägs, alltså du vet att hon börjar liksom.
Ungefär som när jag sa att min mamma körde limousin när jag var liten, för att jag tyckte det var det finaste man kunde göra. Lite så.
Typ lite så, exakt. Och hon började typ också hitta på lite så här lögner alltså till folk hon dejtar för att de ska ge henne pengar.
Okay.
Så hon är lite svindlare,
yeah,
men också lite bara, alltså du vet, en sån tonåring som ljuger mycket typ.
Yeah.
Det är lite oklart. Och ett problem då i, man har liksom, man, de håller på att ligga ganska mycket i då 30-talet Paris där vi är nu. Känns typ ganska så syfilis-tätt. Också typ att det bara var att jag fick en känsla av att det var så. Jag började typ googla, hittade ingen bra källa på mig. Jag bara, let's keep it in there. Det var syfilis-tätt.
För jag tänker också det.
Eller hur? Det känns verkligen, verkligen som det. Och
syfilis, ja förlåt. Men det var väl en väldigt stor sjukdom under typ 1700-talet. Höll det var det kvar så länge?
Ja.
Ja, men alltså jag håller med.
men eller så här.
Säkert.
Antagligen.
Ja, kör. Kör.
Skulle jag säga någon könssjukdom? Syfilis.
Absolut.
Violett får syfilis.
Ja. Men då är det ju syfilis tätt. We know one. Hon har ju fått, vi vet av två för att hon har fått av någon.
Vi vet två personer, exakt. Och det är de enda två personerna vi känner till vid den här tiden.
Ja.
Plus alla så, vad heter de, surrealisterna.
Ja.
Känns också syfilistätt.
Ja.
Heter de? Ja, det gör de. Bla, 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 bla. Var är jag? Hon får syfilis. Det är ju jättehemskt och jättejobbigt, förstås. April 1932. Hon är alltså 17 år gammal.
Mm.
Allting suger. Men hon är ju också då jätteorolig för vad hennes föräldrar ska säga.
Såklart.
Såklart. Och det sätt hon löser det är att hon får en läkare att ljuga för sina föräldrar och säga att Violette är oskuld.
Mm-hmm.
den här sjukdomen är alltså nedärvd. Så att de har den här i familjen liksom.
Okay.
Vilket bra läkare. Ja. Också att han liksom, han säger då så här, jag har gjort en undersökning och hon har aldrig haft sex med någon. Absolut. 1933 blir ett minst sagt snurrigt år för familjen. Violette är hemma allt mindre. Ibland bor hon hos kompisar typ så här, någon månad i taget. Alltså hon är borta liksom. De vet typ inte vart hon är. Hon är 18 år gammal och lever liksom något slags tokigt festliv i så mellankrigstidens Paris. Det lär ju vara helt jävla galet typ.
Ja.
Faktiskt. Och hon, som sagt, hon börjar typ skämmas allt mer och mer för sina liksom icke-överklassföräldrar, hittar på fler och fler historier om vad de är och vad de gör och sådär. Hon kommer hem typ ibland, stjäl pengar vid två tillfällen. Alltså det börjar hända konstiga grejer också, att det är liksom så här, vid två tillfällen så behöver de kalla på läkare för att alla har ont i magen typ. Alla verkar bli sjuka samtidigt och liksom det är konstigt typ.
Mm-hmm.
Vid ett tillfälle så började det brinna i ett par gardiner.
Okay.
I ett av rummen liksom. Mm. Men man förklarar att det är så här, det är en olycka liksom. Men allt kommer till sin spets en varm sommarnatt i augusti 1933. Strax efter midnatt, den 21 augusti, så bankar Violette på familjens grannars dörr. Och när de öppnar så skriker hon att hennes föräldrar är döda.
Oh,
de har begått självmord. För att hon har kommit hem, öppnat dörren och bara slagits av en sån jävla gasdoft typ.
Mm-hmm.
Och har liksom så här gått in i lägenheten och sett dem ligga där liksom, sprungit ut så här, för att det är så jävla mycket gas i lägenheten.
Gud vad läskigt.
Ja, jag vet.
Det var min skräck när jag hade gasspis.
Jag har det nu.
Okay. Men det händer inte. Men nej, ni är en sån som man tänder. Exakt. Jag hade en sån gammal som man behövde tända.
Sån hade vi innan. Jag älskar våran gasspis, men inte just den här.
Nej.
Så att hon springer ut där, bankar på grannen. De så här, kallar på portvakten. Han stänger av gasen typ i källaren till hela huset och sen så tar han typ en trasa och springer in, stänger av gasen hos dem också. Han öppnar alla fönster typ. Och när man då väl kan genomsöka lägenheten så hittar man Jean-Baptiste på golvet bredvid parets dubbelsäng och Germaine i sängen.
Mm.
Och man kan liksom snabbt konstatera då att de är döda och man typ börjar med att täcka över Jean-Baptiste och typ börja bära ut honom. Och man ska precis göra samma sak med Germaine när man plötsligt inser att she's alive. Typ att någon är så här, hämta en spegel. Du vet, så som man gjorde när de skulle andas på en spegel.
Fram med luktsaltet. Nej.
Fram med örtsaltet. Jag vill ha en macka. Gott med örtsalt.
Gott, ja. Älskar örtsalt.
Men hon är i alla fall, hon lever. Men hon ligger i koma.
Okej. Okay.
Violette,
you didn't plan for this, Violet, did you?
Också, det är ett intressant tema på det här avsnittet.
Verkligen.
Violette har då berättat för grannarna att så här, hon har varit hos en kompis hela kvällen och sen har hon kommit hem, som sagt, känt lukten av gas när hon stod utanför dörren och hittat sina föräldrar. Hon säger att så här, den anledningen hon kan komma på att de skulle vilja liksom avsluta sina liv är att, alltså att de har problem med pengar.
Mm.
Hon är jätte uppriven liksom. Men när polisen vill prata med henne så är hon spårlöst försvunnen. Och en av grannarna har liksom sett henne rusa ner för trappan, typ storgråtandes, och försvinna ut i natten. Sen vet man inte vart hon är förrän en hel vecka senare.
Oj.
I lägenheten så är bordet dukat för tre och polisen misstänker då att det är Violette som ätit med dem. Men dörrvakten, han bara, hon har inte varit här innan middagstid. Alltså hon har inte kommit och gått liksom.
Nej.
Så att det kan omöjligt vara hon som har varit där.
Mm-hmm.
Hennes kompisar är så här, nej, men hon har varit med oss ute och festat liksom. Och jag var med dem hela tiden typ. Hon var ute med oss både söndag och måndag kväll.
Mm-hmm.
Och så hon har liksom varit ute två kvällar innan hon har gått tillbaka till den här lägenheten.
Mm-hmm.
Så att det liksom är weird. De fattar inte hur det går ihop. Liksom. Så hon kan liksom inte haft typ möjlighet att göra det.
Okay.
Men portvakten har heller inte sett någon annan komma och gå.
Nej.
Så det är väldigt liksom misstänksamt. Ingenting i lägenheten.
Det luktar lönndörr.
Jag älskar en god lönndörr, eller? Nej, men ingenting i lägenheten tyder heller på typ att det är så här, allt är i sin ordning. Mm. Det finns inget som tyder på att någonting konstigt hänt alls. Liksom. Man testar då Jemaines blod när hon ligger i sin koma och kommer fram till att anledningen att hon är där liksom, är inte på grund av att hon har inhalerat så mycket gas, utan för att hon har tagit enorma doser av ett sömnmedel. Mm. Och när man testar Jean-Baptiste kropp så visar det samma resultat.
Okay.
I en papperskorg i köket så hittar man en lapp med instruktioner om att de ska ta en viss medicin för sin familjesyfilis.
Nej.
Och den är underskriven av en doktor liksom. Mm. Och riktar sig då till paret Nocier. Men när de pratar med den här läkaren, han bara, jag har aldrig skrivit det här. Det här är någon som har förfalskat min underskrift.
Men han erkänner att han har sagt det där om att syfilis är en ärvd sjukdom.
Jag vet inte om det är samma läkare.
Okay.
Men det borde det vara. Mm. Jag tror det. Men Violette är fortfarande borta. Men hennes kompisar träffar henne under den här tiden. Hon försvinner inte från Paris. Det är bara det att hon liksom drar runt på stan och typ lever ett jävligt skojliv fortfarande. Hon berättar för dem att hon bara, jag har precis kommit över en ganska stor summa pengar. Så jag är ute och shoppar typ. Hon köper liksom dyra grejer och hon så här typ träffar lite olika killar. En eftermiddag tillbringar hon bara med att åka runt i en bil med två killar.
Gud vad härligt.
Jag vet, det låter underbart i Paris. Mm. Det enda tråkiga är då att hon har
mördat sina föräldrar.
Ja, ja. För vissa hade det sänkt stämningen lite, men det verkar inte göra det för henne så mycket. Och problemet är ju då att hon har ju inte, alltså problemet för henne,
hon har inga pengar.
Hon har ju inte mördat sin mamma.
Nej.
Utan hon vaknar ju efter några dagar. Mm. Och kan ju berätta exakt vad det är som har hänt.
Jävlar.
För att det som har hänt då är att hennes dotter har kommit på middag. Inte på måndagen. Utan på söndagen.
Mm.
Och det är därför ingen har sett henne komma på middag. Liksom, för att hon kom dagen innan. Och sen har hon varit ute och festat typ.
Men gud.
Så sen har hon inte gått tillbaka förrän ett helt dygn senare. Och då alltså för att skaffa sig alibi. Liksom. Mm. Där har hon då sagt att den här familjesyfilisen som de har, den går att bota. Och att hon liksom fått den här medicinen från läkare som de allihopa ska ta. Men och hon märkte upp att hennes föräldrar är lite tveksamma till det här. De tycker att liksom hela grejen är lite konstig. Vilket är rimligt. Och då typ skrattar hon och bara, men gud, vad tror ni ska hända? Tror ni att jag ska förgifta er eller?
Psycho!
Det är liksom något pulver som de häller i vattenglas. Jean-Baptiste dricker hela sitt. Jemaine dricker bara halva. Och det blir då det som räddar henne.
Aha.
Jag antar att de måste ha känt sig dåliga och gått och lagt sig, eller om det inte slog för ett tag senare, för att de dör ju, eller de blir ju, ligger ju i sängen, i och vid sängen när det händer. Så att, jag vet inte om det tar ganska lång tid eller sagt om de är så här.
Oj, vad trött jag blev.
Ja, vilket är ju rimligt. Antagligen var det så. Så att, ja, hon minns ju hela grejen liksom och bara, nej, det var våra dotter. Sen mådde vi piss och nu min
Gud,
man dör.
Gud, vad sjukt.
Så till slut, en vecka efter mordet på sin pappa så griper man Violette. Hon grips efter att en snubbe som hon har börjat dejta har känt igen henne i typ så här från tidningar som en efterlyst person. Och hon är så, han är så här, bara, är det här du? Hon bara, nej gud, nej, absolut inte. Har något falskt namn typ. Men han går ändå till polisen. Så sen får han boka en dejt med henne.
Nej.
Och när hon kommer till dejten, the cops show up.
Gud, spännande.
Så hon grips. Och hon erkänner direkt.
Mm-hmm.
Hon berättar att hon då har varit hos sina föräldrar på söndagen. Plockade på sig alla pengar som hon kunde hitta när de väl har tuppat av. Och sen drar hon ut på en shoppingrunda. Och sen håller hon sig borta till måndag vid midnatt när hon kommer tillbaka till lägenheten. Där sätter hon på gasen. Låter den gå tills att det är liksom tillräckligt stark gasstoft. Och sen så knackar hon på hos grannarna.
Fan vad stört.
Men Violette berättar också en annan grej i förhör.
Mm-hmm.
Hon säger att hennes pappa våldtagit henne regelbundet under de sista 6 åren.
Oj.
Och att det är anledningen till att hon vill döda honom. Och huruvida det är sant eller inte kommer liksom stora delar av rättegången och också jättemycket av typ medieutrymmet om det här fallet handlar om typ.
Okay. Det är vad ju liksom, säger mamman då?
Vi kommer till det. Mm. Alltså, det är liksom så här, andra världskriget är ju på väg att liksom dra igång några år senare. Det händer så jättemycket saker bort i Tyskland, men i Frankrike är alla bara helt obsessed vid det här fallet. Mm. Tydligen så gör man, finns det en seriestripp i en tidning där typ en sån nazisoldat håller upp en tidning för Hitler och bara så här, bara allt de pratar om är den här violett. Ändå starkt. Så att hon får liksom all uppmärksamhet, det blir så total mediecirkus. Det är ju det här, du vet, en sån femme fatale som bara är, har mördat sina föräldrar så kallt och sen gått på en shoppingtur typ. Hon är också en, som sagt, en symbol för de här nya frigjorda kvinnorna som är, du vet, ägnar sig åt sex och att festa och så här. Hon blir en sån jävla symbol för så mycket som är så jävla, men det är som exakt som i ditt fall.
Liksom. It had everything, greed, lust.
Exakt så, verkligen. Och du vet liksom att så här, men man pratar om jättemånga olika aspekter av det här liksom. Och samhället och liksom media menar ju då att så här, hon är förljugen, hon är förlorad, hon är liksom en sexmaniac, hon är liksom sexarbetare, är inte ordet de använder. Och hon mördar sin pappa för pengar som hon, för att hon vill shoppa liksom. Och mitt i allt det så står då hon och säger så här, alltså jag har blivit utsatt för incest och våldtäkt typ, under många år av min pappa liksom. Det folk säger är så här, hon har ljugit hur mycket som helst. Alltså hon har ju ljugit för liksom alla om hennes familj och sådär. Och hon vittnar heller inte själv i rättegången. Så att det presenteras inte särskilt mycket bevis för det här. Bland annat så har hon i förhör berättat att så här, han brukade använda en trasa och att torka av sig med.
Fan, verkligt kräks.
Och den ligger här och här typ. Mm-hmm. Och när de kollar där så finns det en trasa på den platsen liksom.
Okay.
Och det finns också vänner till henne som säger att hon har berättat det här för dem innan det här har hänt liksom.
Okay.
Att hon har blivit utsatt för det här av sin pappa. Och den första polisen som får höra om det här i förhör av henne, som är den första polisen som griper henne då, han tror henne också. Men liksom ingenting av det hörs i rättegången.
Nej.
Och man väljer då också att gå emot den här historien. Eller man uttalar väl sig inte om det, huruvida det är sant eller inte, men man gör ju det indirekt när man liksom dömer henne, för att det anses inte vara en förmildrande omständighet eftersom hon då döms till döden.
Oj.
Men det omvandlas till livstidsfängelse.
Mm.
Och jag vet inte riktigt vad hennes mamma säger om just den här, alltså om huruvida man, hennes mamma, liksom hennes man har utsatt hennes dotter för det här. Men det jag vet är att hennes mamma börjar jobba jättemycket för att hon ska bli frigiven. Typ ganska direkt. Och till slut hamnar hon i någon så här, det verkar typ vara lite så som ett kloster.
Okay.
Som någon sån kristet fängelse.
How do you solve a problem like Maria?
Exakt, precis. Så hon blir djupt religiös och typ någon präst eller om det är någon nunna, och hennes mamma börjar jobba jättemycket för att hon ska frigivas. Och hon sitter 10 år för att ha mördat sin pappa och för att ha försökt mörda sin mamma innan hon kommer ut. Och efter fängelset så verkar hon liksom ha levt ett helt vanligt liv. Alltså hon träffar någon man, skaffar några barn.
Okej.
Och sen dör hon 51 år gammal i november 1966.
Vad sjukt. Ja, vad dör hon av?
Jag vet inte.
Men det fanns uppenbarligen syfilismedicin, för att det är inte en dödlig sjukdom då längre på 30-talet.
Nej, det tror jag inte.
För det var det ju när den kom, antar jag.
Men det sa det ju precis på 1700-talet.
Ja, men jag vet inte hur mycket som hände på syfilismedicinen.
Men typ ändå ganska mycket. För att jag tänker typ att det var så här, att även de här männen som hade säkert allt forskningsutrymme, det var säkert någon som hade syfilis där.
Säkert.
Legat runt.
Mm. Okej, jävlar vad sjukt. Och intressant med ett helt omedvetet tema på det här.
Jag vet, döttrar som dödar sina föräldrar.
Ja. Vad sjukt.
Otroligt. Vi kanske ska ha något tema någon gång.
Ja, absolut.
Ett uttalat tema.
Mm.
Lönndörrar.
Ja. Sign me up for that one. Vi kollar på det.
Jag har då hämtat information från en Penn State-blogg av Jonathan Skews. Engelska och franska Wikipedia, en recension i New York Times av boken Violet Nozier, A Story of Murder in 1930s Paris av Sara Massa. Den verkar jättebra. Mm. Och verkar ha väldigt mycket just det här superintressanta liksom, klass- och toppkänsperspektivet på det. Så mycket av det som jag typ de slutsatserna kommer från artiklar som berör den boken. Typ.
Okay.
Och så Murderpedia, där det finns en artikel som heter The French Have a Way with Murder.
Okay.
Skriven av Edward S. Sullivan 1953.
Spännande.
Är det sjukt? Mm. Jag är så fascinerad av det här gemensamma temat.
Väldigt spännande.
Och väldigt bra jobbat till dig.
Tack detsamma.
Och tack till Sigrid.
Ja, hon får bättra sig till nästa inspelning.
Men hon kommer lära sig.
Det hoppas det. Tur att hennes pappa kom och
stepped in. Du, nu låter det att de har somnat båda två, eller?
Finns en risk.
Det låter verkligen som det är. Väldigt, väldigt tyst nu. Visst det.
Ja, men Sigrid kommer att göra gästspela nästa vecka också, kanske.
Ja.
Men
vi hörs också nästa vecka.
Det gör vi, absolut.
Och tack snälla. Och Facebookgrupp, Mord mot Mord podcast. Och önska fall på Instagram, att Sandel Anna, att Karin Ondra. Och så hörs vi igen.
Hej, hej!
Vissa människor förändrar världen genom politik. Andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.